Vår beredskap är god.
Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag så har vi med oss Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet och ledamot i försvarsberedningen. Välkommen!
Tack så mycket!
Och du sitter just nu i Vikersund, Tveta socken utanför Säffle. Eller
ursäkta,
uttalar det fel nu?
Vikersrud.
Vikersrud, okej. Och sen har vi med oss Annika.
Hallå, hallå.
Hallå.
Från Falbygden.
Stämmer. Ja.
Och Amanda. Från Malmö. Och jag här från Stockholm. Så vi är rejält utspridda kan man säga denna coronadag. Och bakgrunden till att vi har bjudit in Daniel, det handlar ju då, kanske någon snabbt räknar ut, om försvarsberedningen och hur man ska se på ett framtida försvarsbeslut som ju är tänkt att komma snart. Och det här är ju lite intressant, för det här är ju en process som har pågått en tid. För de som inte liksom är jätteinsatta i alla såna här processfrågor hit och dit, vad gör försvarsberedningen, Daniel?
Den har ju återinkallats eller aktiverats nu under pågående slutöverläggningar med försvarsdepartement och försvarsminister och så. Men ungefär för 3 år sedan så körde vi igång igen, och då fick jag gå in för första gången. Jag var ju med och förhandla försvarsbeslutet 2015 efter att förra försvarsberedningen hade lämnat sina rapporter. Och det vi har gjort väldigt övergripande är att vi har presenterat 2 analyser, 2 rapporter. Den ena om det civila försvaret, den heter Motståndskraft. Den kom i december 2017. Och sen så gick vi över till det militära försvaret, och den rapporten presenterade vi i maj förra året. Och samtidigt så hade vi då ett avsnitt med säkerhetspolitisk analys utifrån hur omvärlden har förändrats under de här åren. Och vi träffades ett par gånger i veckan här, normalt arbetsvecka så, och satt tillsammans i en bred parlamentarisk sammanslutning med alla partier representerade, och mycket fin arbetsmiljö får man säga. Vi hade en väldigt god stämning, men också konstruktivitet och högt i tak och en väldigt saklighet. Så vi tog chansen att se framåt och lägga våra perspektiv på vad vi såg och ser behövs för att stärka totalförsvaret i alla dess delar.
Mm. Jag tänkte på det, att det är viktigt att påpeka just att det är alla partier som är med. Det är en parlamentarisk beredning. Och det innebär ju att idén är ju, och det är en svensk tradition, att man tar fram underlag för försvarsbeslut tillsammans med riksdagen. Att det är inte någonting regeringen gör själva, utan det är tillsammans med riksdagen, och det är ju för att liksom hitta en bred förankring redan på ett tidigt stadium.
Ja, det är ju ett samverkansorgan mellan regeringen och riksdagen. Så det här är ju regeringens verktyg för att samverka med och processa de här frågorna med riksdagspartier på det sättet. Och det är ju viktigt att värna den formen, för den har betydelse för att hitta varandra i de här svåra frågorna och också låsningar som kan bli på vägen. Så vi utses ju av regeringen, men vi arbetar utifrån respektive partis mandat då, som representanter för partierna.
Annika viftar lite där, jag vet inte.
Nej, jag håller mig stilla så länge och bara lyssnar.
Ja, för jag tänkte jag ska fråga lite vidare sen. För nu, jag var på den här pressträffen när ni presenterade Motståndskraft. Och då sa ju Björn von Sydow det, att det här, vi står inför den största samhällsreformen, tror jag till och med han sa, som vi har stått inför. Därför att läget var så nedskalat. Och han tog massa exempel. Det var skyddsrum som inte fanns, och det var skyddsmasker som inte fanns, och det var beredskapslager som inte fanns. Och det var ju en väldigt, väldigt, väldigt dyster bild som man gav på det sättet. Nu har det gått 3 år sedan den rapporten presenterades, och den kunskapen var liksom tillgänglig för alla. När du tittar ut på beredskapen just nu och hur det här funkar, vad tänker du då? Kanske en lite ledande fråga.
Jo, men jag tycker det är väldigt relevanta frågor, för det är precis det här det handlar om, tycker jag. Vi när vi tog fram förutsättningarna för motståndskraftsrapporten så träffade vi väldigt många myndighetschefer och ledande representanter från olika områdena som vi bedömde ska ingå i ett utvecklat totalförsvar och också de mandat som bör finnas där. Till exempel läkemedelsansvariga och sjukvårdsansvariga från Socialstyrelsen. Och det jag känner och det jag ser det är ju att och jag brukar ställa frågan ibland så där, har du hunnit läsa motståndskraft en andra gång till representanter jag möter för olika politikområden? För det är ju, jag hoppas ju att de har läst den första gången. Men det är inte alltid givet att det här är känt, vilka skarpa förslag som vi faktiskt har förhandlat fram på respektive, eller rekommendationer på respektive område. För det omfattar ju hela bredden med infrastruktur och med sjukvården, med näringslivsfrågor och så vidare och så vidare. Och det är ju, jag tycker att det är man kan dra slutsatser utifrån flera stora händelser de senaste åren. Bränderna 2018 var ju ett sådant tillfälle under pågående försvarsberedning på den militära sidan. Men att ofta så utvärderar vi och så kommer vi fram till saker som borde ha fungerat efter en stor händelse har hänt. Och jag hade ju önskat att det hade varit mycket mer tempo efter december 2017 i hur regeringen hade lagt tryck på de här skarpa förslagen så att vi hade kunnat fått mer på plats. Men läget är som det är och jag är glad över att fler nu ser de här frågorna mycket mer prioriterat och också förstår med insikter om vad stängda gränser i Europa kan få för konsekvenser för varuförsörjningen i vårt land, till exempel.
Men om du tittar på de förslagen i motståndskraft, för ni var ju väldigt detaljerade när det gäller krav på upprustning av det civila försvaret. Och det är ju ganska konkreta saker. Om vi tar den här frågan om medicinförsörjningen till exempel. Så det har vi diskuterat i 3 år nu, att det inte finns lager. Sjukvårdsmateriell finns det inga lager av heller uppenbarligen, även om det var inskrivet i krav på regionerna. Men det har inte följts upp av någon. Alltså, vad tänker du om detta? Liksom? Hur ska man hantera en sån situation framåt?
Jag kommer snart att få mer information om dragningar om de utredningar eller uppdrag som har getts till olika myndigheter. Och för varje område där så kommer vi att få gå igenom skarpt inför slutförhandlingarna nu vad de här innebär. För det är lite olika faser. Militära förhandlingen sköts separat och sen så har vi rätt mycket framför oss när det handlar om de civila frågorna nu kopplat till totalförsvarspropositionen. Men helt klart så å ena sidan kan man tänka att det har varit jättebra om så mycket som möjligt hade varit gjort så här långt. Å andra sidan så är fönstret nu betydligt mer öppnare när det handlar om förståelsen för att kunna landa en bred och långsiktig uppgörelse för att kunna också dimensionera upp det här ordentligt. Och det är det jag försöker att bidra till nu så att vi får steg för steg bygga totalförsvaret i ett tempo som klarar att ha liksom perspektiv på område efter område. Och det kommer ta tid att få varje beslut på plats. Jag tror inte vi hinner göra särskilt mycket närmaste månaden fram till 15 maj som är målsättningen för helheten. Men vi behöver vara klara med inriktningen för 2021 fram i höst här på budgetområdet. Och det är många konkreta bitar som behöver finnas och flera av dem finns i försvarsberedningens rapport och förslag. Men jag hoppas också att den process vi nu är inne i ska lära oss ytterligare vad som behöver tas för steg. För det finns mycket att lära av pågående krishantering här också.
Det här upplägget med som man har nu har ju, det är en sån här diskussion som kommer upp alltid kring den svenska krishanteringen. Den är ju, bygger ju väldigt mycket på expertmyndigheter. Att expertmyndigheterna sköter det och sen politikerna sätter ramar, men att expertmyndigheterna rullar vidare med det. Om vi går vidare in på liksom militära frågor och sådär, då finns det ju en ganska tydlig inriktning från försvarspolitikerna att tvärtom gå in och styra väldigt mycket i myndigheterna. Vad tänker du om det liksom, som en reflektion från den krishantering som vi har haft?
Men jag tänker att Varje myndighet ska ha sitt uppdrag och varje organisation ska ha tydliga förväntningar på sig och sen ska man få agera utifrån det. Den politiska styrningen är viktig även på det civila området och det jag skulle vilja se mer av det är ju tydliga funktionskrav på vad är för förväntningar över tid. Hur länge ska vi klara av att hantera olika scenarier men också vad som ska kunna hanteras. Och sen måste vi också ha ett fullt förtroende för respektive myndighet. Det är ingen skillnad för mig oavsett om det är civila eller militära delar utan vi är oerhört beroende av att vi arbetar åt samma håll. Men den politiska styrningen och helheten, alltså förmågan nu att kunna tänka helhet och att se perspektiven högre upp i ett politiskt perspektiv tror jag är centralt. Och det är där vi har ett jobb att göra, att lyfta de här frågorna så att det blir ännu skarpare i styrningen långsiktigt.
Men kan du tänka dig ett scenario som är Folkhälsomyndigheten, att så att säga Folkhälsomyndigheten kliver upp på en scen och så säger de, nu ska regeringen göra så här och så gör regeringen så. Liksom. Kan du tänka dig ett sånt scenario när det gäller så här, Försvarsmakten eller att liksom den relationen mellan myndigheterna, det här, jag tänker att det här ändrar ju ändå lite liksom relationen mellan politiker och myndigheter. Det är väldigt tydligt att det är Folkhälsomyndighetens kompetens som man utgår från. Liksom.
Ja, försvarsutskottet förra veckan hade på plats både Försvarsmakten och FMVs representanter och också MSB. Och vi gick igenom då hur stödet till den här krishanteringen ser ut från Försvarsmakten och FMVs sida. Men också MSB gick igenom liksom läget som de såg. Och det är ju oerhört viktigt att vi lyssnar in och tar till oss av det som presenteras för de här dragningarna men också vägledande förslag. Sen är det ju så också att när det handlar om de politiska besluten och inriktningarna så tycker jag att det bör vara en politiskt tydlig prioritering som ligger till grund för fortsatt arbete. Och det är dit vi siktar. Men det finns också utmaningar här utifrån hur man ska kunna få resurser att optimeras på olika sätt.
Men ingen ny maktbalans där mellan myndigheter och politiker?
Jag tycker snarare att vi har hittat väldigt bra och vi har en konstruktivitet och jag tycker att fokuset i försvarspolitiken just nu är ju väldigt konstruktiv och att vi jobbar brett från i hela politiska perspektivet. Alla är med vid bordet fortfarande i försvarsberedningens arbete och det tycker jag är väldigt positivt.
Mm. I den militära försvarsplaneringen så varnar man ju ibland för att generalerna alltid förbereder sig för förra kriget. Hur ser du på risken att detsamma gäller här? Att vi nu får ett väldigt fokus på att förbereda för pandemier och civila kriser?
Den är jätteviktig också den frågan. Jag kan ha hört någon kommentar under de här senaste veckorna som säger att nu har ju hotbilden förändrats. Jag tror absolut inte det är fallet utan jag tror snarare tvärtom att det säkerhetspolitiska läget som vi hade före pandemin bröt ut, den har till viss del, det är ännu osäkrare nu tycker jag. För jag tycker att man bör kunna hantera flera perspektiv samtidigt och att vi ska ju kunna förbereda oss för det mest oväntade. Det är ju det vi får lära oss i de här lägena. Att det vi trodde var fakta som skulle bli, det blev inte riktigt så. Och det är helt andra scenarier än vad vi har kunnat se i de här termerna. Och det är ju väldigt viktigt då att inte hamna i ett av de här olika scenarierna utan att kunna tänka helhet och också balansera mellan det civila och det militära även framgent. För jag tror att i spåren av den här pandemin och i alla fall behöver vi vara medvetna om det. Att vi behöver vara beredda att kunna hantera händelser längre fram som växer fram eller utvecklas som en konsekvens eller konsekvenser av de här händelserna nu. Och en del kan utnyttja läget. Det finns krafter i vår omvärld som ligger och inväntar, skulle jag tro. Men också hur kampen om resurserna utvecklas är ju väldigt centralt i det här globala perspektivet. Och med tanke på de säkerhetspolitiska konflikter som finns i vårt och Europas närområde sedan tidigare så är ju inte läget mindre stabilt.
Är du orolig för att det kommer bli en dragkamp politiskt och ekonomiskt mellan det civila och militära försvaret?
Den uppgörelse som vi har om den militära delen fram till 2025, den är oerhört viktig att fullfölja. Och sen också målsättningen att kunna växa vidare fram till 2020 och, förlåt, 2030. Där strävar ju vi efter 2% av BNP. Och den målsättningen ligger fast. Därutöver så måste vi också kunna landa en rejäl uppgörelse om kraftfulla förstärkningar på den civila delen. Så snarare så ser jag framför mig att vi ska kunna göra både och. Och också att det blir en större helhet efter en sån här tuff prövning.
Jag skulle vilja haka på där i det här resonemanget. Och det var mycket intressant, Daniel, att du tar upp så här tidperspektivet efter 1,5%, alltså framåt 2030, och du nämner 2% att det gäller att hålla i det. Kan det ändå inte bli så, tänker jag, att de här underlagen som du nämnde att Försvarsberedningen nu ska få dragningar om från de bevakningsansvariga myndigheterna, som redovisar gigantiska belopp i vad som behövs nu till den civila sidan. Vi har ett antal utredningar som fortsätter efter det att inriktningspropositionen, alltså försvarsbeslutet till hösten, är färdigt inom civilt försvar. Ledning, samordning, sjukvården, hälso- och sjukvårdens beredskap och så, tunga pusselbitar framåt. De kommer liksom senare. Kan det då inte ändå bli så att den där fortsättningen mot 2%, att det kommer riktas mot bakgrund av vad vi nu ser och mot bakgrund av de här underlagen som kommer blottlägga de investeringsbehov som finns, att det kommer vara en tyngdpunkt mot den civila sidan? Eller har du fortsatt optimism kring att man faktiskt nallar på andra politikområden för att finansiera säkerhet i vid bemärkelse?
Den där är ju svårt att besvara egentligen just nu, men jag har en tanke om det, och det är, å ena sidan så kommer ju den samlade ekonomin vara väldigt hårt prövad, och konjunkturläget är ännu inte, alltså vart det tar vägen vet vi ännu inte riktigt, men det kan ju bli betydligt tuffare förutsättningar än vad vi hade efter 2008 års finanskris. Det är det ena perspektivet, och att det i sig kan vara ett argument från olika som håller i pengarna att det här blir svårt på olika sätt. Å andra sidan så är det ju också just nu som det skapas möjligheter att kunna investera och göra åtgärder för att få fart både på efterfrågan men också samtidigt då kunna bygga samhället starkare. Vi har ju haft pandemier förut, och jag hoppas att insikten nu är att det kan hända igen, även fast inte folk har trott att det var i närtid. Och det är likadant på övriga riskbedömningar, att då få med de här perspektiven, att göra saker utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Hela omställningsarbetet ska genomföras fram till 2030 på energisidan. Det är ett centralt område för att minska sårbarheterna och öka vår försörjningsgrad i Sverige av nödvändiga insatsvaror som bränslen är. Till exempel, och kan man hitta de här win-win-projekten och också utveckla den gröna näringen på landsbygden, vilket samtidigt ger jobb, så skapar det också en ökad motståndskraft. Man kan ta område efter område för att se vad är det för positiva effekter vi får för samhällsutveckling, och också kan möta och stärka arbetsmarknad och näringsliv i detta läget. Men jag vet inte exakt hur det kommer bli, men vi måste orka hålla både det långsiktiga och kortsiktiga perspektivet här. Och jag ställt också frågor om, det är väl rimligt nu med tanke på att vi har precis varit igenom en rätt så fin konjunkturperiod och högkonjunktur och så, att det också skapas affärsmöjligheter att göra riktade försvarsindustrins satsningar till exempel, eller för att stärka vår totalförsvarsförmåga och kunna optimera användningen av pengarna också som är tillgängliga för den här förmågobyggnationen.
Får jag fortsätta, Anders? Då gör jag det. Du nickar här på min skärm, och så tar jag tillfället i akt. För en annan aspekt som jag kan tänka mig berörs nu i samtalen som pågår, som jag vet, Daniel, att du kan ju inte avslöja kanske precis vad ni ägnar er åt, men ändå, jag försöker. Det handlar ju om Försvarsmaktens stöd till de civila delarna av samhället. Nu har vi sett att Försvarsmakten bidrar inte minst på sjukvårdssidan och med andra resurser också, ska sägas, i den här pågående pandemikrisen. Väcker det diskussioner om man ska göra förändringar i det avseendet? Det väcker delvis förskräckelse på den militära sidan, som varnar för att då får man inte fokus på huvuduppgiften, och då kanaliseras utbildning och resurser och annat åt någonting som inte är Försvarsmaktens unika så här, anledning till sin existens. Å andra sidan så märker ju nu ett samhälle här att oj, titta, Försvarsmakten bidrar verkligen även då nu under pågående kris på den civila sidan. Kan du avslöja någonting om det överhuvudtaget väcker nya tankar och funderingar i den riktningen? Eller om det ligger fast så som Försvarsmaktens instruktion ser ut, bidrar med befintliga resurser? Alltså någonting som inte ska vara dimensionerande för verksamheten?
Ja, jag sitter ju hemma nu och ute i bäcken här så rinner det inte särskilt mycket vatten. Och det påminner ganska starkt om hur det var för 2 år sedan när vi gick in i den långa period av värme och torka här i Sverige. Och vi vet inte hur det blir nu, men skogsbrandsrisken är ganska stor. Samtidigt då så ska helikoptrar nu börja flyga patienter, eller har gjort, för att underlätta och understödja. Det kan ju vara så att det är flera helikoptrar som behöver användas i olika krishanteringar, till exempel skogsbränder de närmaste månaderna. Det sätter ju liksom fokus på de här dimensioneringsaspekterna och hur vi på olika sätt ska kunna ha resurser att hantera saker samtidigt. Men den grundläggande inriktningen har vi inte, eller diskuterar vi ju inte, utan det är ju väpnat angrepp som ska vara ledstjärna och också huvuduppdrag för dimensioneringen av Försvarsmakten. Däremot så är det ju jätteviktigt att se i ett totalförsvarsperspektiv hur vi ska kunna klara detta tillsammans i de olika prövningarna som vi står i. Och då måste man också våga hitta nya lösningar praktiskt. Och det tror jag också att det är viktigt för myndigheterna själva att processa för att hitta de mer optimerade lösningarna och flexibla. Bränsletillförsel är en sån grej. Hur ska vi rigga logistiken? För vi behöver ju utveckla den på många sätt. Civilt, militärt, tillgången till bränslen runt om i hela landet. Och för mig som centerpartist är ju hela landet perspektivet centralt. Så att kunna ha en decentraliserad struktur så att det är lättillgängligt på olika sätt. Såväl i kriser som i högre beredskap. Och här behöver vi jobba tillsammans.
Man kan hänga på lite, tänkte jag, det här med ekonomin som Annika var inne på med fördelningen här. Alltså det finns ju diskussioner kring, om man tänker mål för det civila försvaret. Nu är ju liksom totalförsvar hela samhället så att säga. Så det blir ju knepigt att prata i de termerna kanske. Men om man tittar på just de myndigheter som har inriktning på det civila försvaret. Och jag jämför med Finland då. Alltså, skulle du kunna tänka dig att man sätter upp motsvarande 2%-mål fast inte på 2% för liksom uppbyggnaden av till exempel den typen av förmåga som man har med beredskapslager? Det fanns historiskt en sån myndighet i Sverige som ju avvecklades när vi avvecklade allt annat som hette Överstyrelsen för ekonomisk beredskap, som ju hade extremt tydliga direktiv för hur man hanterade ekonomin i kriser. Också utifrån målsättningen lite det som faktiskt händer nu, att man blev avspärrad. Och det här är någonting ni lyfter i rapporten. Men däremot så är det ju inte liksom siffersatt på det sättet. Vad skulle du säga är liksom, för nu säger ju alla det här i tidningarna, det läser man ju överallt, vi borde göra som i Finland så här. Och sen är det väl inte helt sant att de har kopierat våra system från kalla kriget bara, de har ju utvecklat dem också, så att det är ju liksom inte riktigt hela sanningen. Men om man skulle vilja ha ett sånt civilförsvar där liksom regeringen kan säga nu öppnar vi beredskapslagren och så faktiskt finns det saker i dem. Vad är det för nivå vi pratar om, tror du?
Det här är ju jättecentralt och exakta nivåer har inte jag landat igen. Men att det behöver finnas ett tydligt system för det här, det är ju såklart tycker jag. Och den finska modellen är riktigt bra och vi har ju varit och besökt dem och vi kommer ju att försöka nu landa.
Det är ju vår gamla modell som de har kopierat,
precis.
Vilket ju är lite småirriterande kan man ju tycka.
Ja.
Så här.
Men vi behöver ju hitta ett upplägg som fungerar också långsiktigt utifrån nya förutsättningar, men samtidigt kunna tänka in hur vi ska balansera när inte insatsvarorna kommer från övriga marknaden, till exempel i Europa. Det är ju skarpa prövningar just nu på detta och hur många sanningar som folk har levt med de senaste 20 åren. faktiskt prövas i grunden just nu utifrån vad som händer i ett fredstida förhållande. Nej, både på livsmedel och bränslen och läkemedelssidan och med många fler områden så finns det mycket här att hämta inspiration från det finska systemet men kanske också från andra områden.
Du öppnade lite där för att liksom samarbeta med försvarsindustrin. Den är ju också ganska internationaliserad idag. Mm. Och att jobba utifrån att ha mer komponenter i lager och mer nationell verksamhet, det skulle ju också... när du tänker på det här konceptet köpa från hyllan som ju har varit en gammal favorit för tidigare regeringar, är det dags att fasa ut den typen av tänkande och fasa in mer av liksom nationell tillverkning, produktion, lagerhållning, även av sådana saker?
Min utgångspunkt är ju att vi ska tänka så mycket minskad sårbarhet som möjligt, men också ekonomisk hushållning ska finnas med i alla perspektiv. Att vi ska kunna utveckla den effektivitet som finns så att vi får ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Men det är ju jätteviktigt att fundera igenom hur de olika försörjningskedjorna ser ut och hur vi behöver jobba nu för att inte det ska stoppa upp någon gräns någonstans eller inte kunna transporteras. För det är också en global marknad vi rör oss på. Och jag sitter ju i Västvärmland nu och vi har ju mycket industrier som levererar och köper till och från bland annat Kina. Och med de här sårbara stora systemen så är det ju viktigt att även tänka bredd och inte minst på försvarsområdet. Så ju mer vi kan göra på hemmaplan eller tillsammans med våra närmaste grannar, desto bättre blir det.
Mm. Jag tänkte, vill Annika säga något?
Ja, jag måste nog ändå. Jag tänker en annan sak som kanske aktualiseras i samband med pandemikrisen, som en sån här grundutgångspunkt som är förhärskande eller har varit under väldigt lång tid. Det är tanken om att vi kan dela resurser med andra ändå, någonstans. Dels att vi hoppas att någon ska komma till vårt stöd och hjälp, men också att man kan samäga eller samkoordinera sig om stora resurser som man helst ska då slippa betala själv. Och det kan ju vara vad som helst, både inom det civila och militära området. Och nu händer detta och gränser stängs, Europa ser i länderna, medlemsländerna till sitt eget i första hand. Och det där måste ju omkullkasta ganska mycket av det grundläggande tänkandet, tänker jag. Inte för att vi önskar att eller tycker att det är rätt att det blir så. Utifrån att det testas skarpt nu. Och då kan man ju tänka sig, för att gena lite grann i kurvan här då, att prislappen blir ändå dyrare än vad man har tänkt från början, även om man tänker sig stora investeringar framåt, om man nu ska ha mer av den här egna beredskapen, egna resurser, för att sen kunna då hjälpa andra med, vad ska jag säga, tillfälligt överskott. Och det är ju ändå någonting som finns med i försvarsberedningens rapporter, som så här grundläggande antaganden att denna grundläggande solidaritet ska manifesteras på något sätt. Mm. Finns det anledning där att revidera det innan dess att propositionen trycks och sätts slutgiltig punkt för?
Det här är ju ett sånt här område som kräver rätt mycket analys nu framåt för att hitta dem. Alltså det skulle vara önskvärt att se de praktiska perspektiven på det här. Hur det ska fungera i praktiken innan man liksom sätter ett politiskt konfirmerande för 5 år framåt eller 10 år framåt. Utan det här måste ju... Det här är ett sånt område som jag vill studera mycket djupare och mer. Och det kan vara ett exempel på sån fråga som får leva parallellt med att man har tagit en princip om inriktningen i en proposition eller i ett riksdagsbeslut. Men som vi sedan också följer upp ytterligare för att hamna rätt. För det har ju också lite att göra med hur andra länder tänker i de här frågorna. Och sen också hur vi ska öka insikterna på hemmaplan, lokalt, regionalt och nationellt i varje politikområde. För även fast vi har påtalat vikten av att bygga beredskapslager, att regionerna ska utveckla sitt arbete där i den offentliga verksamheten redan 2017, så är det en så slimmad daglig verksamhet, och ekonomiskt sett så har ju många redan haft tufft att lägga budget för det här året. Och det kommer bli än kämpigare inför nästa år utifrån helhetsläget. Och då måste vi från statens sida fundera igenom hur vi ska tydliggöra förväntningarna, men också på vilket sätt det ska finansieras.
Om man blickar lite framåt, det där kommer ju vara en viktig del, hela pooling and sharing eller smart defense eller vad vi nu vill ha då. Alltså det kommer ju att bli knepigt att lösa det där med Frankrike som beslagtar folks masker i gränsen och sånt. Det är ju klart att kan man inte lita på den typen av saker, kan man då lita i en militär situation? Det är ju ett uppenbart problem liksom. Men om vi blickar lite framåt, försvarsberedningen levererade ju sin värnkraft och var väl inte helt överens om finansieringen där på slutet. Sen har vi diskuterat det tidigare i den här podden lite vad som egentligen hände där. Men sen hände ju det här med att man var lite oöverens om hur mycket pengar det här egentligen skulle kosta. Och nu har vi då återstartat försvarsberedningen i syfte att blicka framåt och i syfte att enas kring ett nytt försvarsbeslut. Och det här var ju krav från oppositionen i första hand. Som det här skedde, och det är väl mycket som, i alla fall när man tittar på det utifrån, så upplever man ju att försvarsdepartementet lite backar in i den här situationen, men nu är man där. Kan du ge oss lite insikt i vad det var som egentligen hände där, men när man kom fram till helt olika kostnader för det som försvarsberedningen hade kommit fram till och sådär?
Ja, det som hände var ju att hälften av det som försvarsberedningen kalkylerade med bedöms då kunna genomföras till 2025 enligt Försvarsmakten och 75% till 2030 i novemberunderlaget. Och att det var nog en hel del dialog som skulle behövt föras lite till för att vara överens om vilka förutsättningar som gällde respektive kalkyl. För försvarsberedningen hade ju också mycket underlag från Försvarsmakten när vi sammanställde vårt material på slutet då, eller arbete. Så det är mycket att lära av den delen. Och det är också därför vi satt i en analysgrupp tillsammans med försvarsministern här i början på året för att bena isär hur det här ser ut. Och utifrån den plattformen sen då gå vidare. Men för mig har ju det här varit centralt inför nästa försvarsberedningens arbete. Alltså vi som politiker måste man kunna utgå från att de förutsättningar som presenteras gäller. Och det är också viktigt för att kunna få en långsiktighet utifrån det politiska arbetet att veta att de förutsättningar vi diskuterar utifrån håller även nästa månad, nästa år och om möjligt så långt som möjligt. Annars får man då komplettera och justera. För det är svårt annars att det utesluter jag. Det är inte min sak att bedöma, men jag hade ju önskat att det här inte hade varit läget, för det är så oerhört mycket arbete som har lagts ner i försvarsberedningens arbete och också värdefullt i den här tiden. Och då vill vi ju att det ska vara så 100% i träffsäkerhet som möjligt, både i analyser och slutsatser. Så inför arbetet framåt, så är ju det här en fråga att ha med sig i bakhuvudet. Så att man säkerställer att det inte händer igen.
Jag skulle vilja ställa en så här sportjournalistfråga här. Hur känns det? Du pratade i början av avsnittet om hur god stämning och liksom hur gott samarbete beredningen hade. Och det har vi hört från fler håll. Och sen blir det då först oenighet mellan partierna om finansiering. Och sen det här debaclet, får man väl ändå kalla det, med vem som har räknat rätt på vad och sådär. Vad hände med den goda stämningen? Hur känns det nu?
Stämningen är fortsatt god, men jag försöker bidra med att det ska vara så sakligt, rätt och tydligt som möjligt. Och det gör också att fokuset behöver utvecklas. Och om jag upplever att inte engagemanget är 100% för att en sak ska göras, då påverkar det ju givetvis stämningen vid bordet och också förhandlingsförutsättningarna. Men så här långt så tycker jag att det är en god stämning och en vilja av att hitta en uppgörelse. Men jag har ju förväntningar om att det ska vara ett helhjärtat engagemang för både det militära och det civila försvarets återuppbyggnad. Och om det skulle vara så att jag inte möter det, då blir det ett lite annat tonläge från min sida.
Du Daniel, det där är ju väldigt spännande med tanke på att du just har berättat, du säger 5 maj, då ska ni vara klara enligt...
Ja, 15.
15 maj. Och du säger också då att den här framtiden i den civila delen, framtiden för det civila försvaret och de delarna i proppen kommer dragningar nu framåt. Det är inte mycket tid för det. Och jag anar, och du får rätta mig om jag har fel, att där finns det lite frustration ändå. Och andra kollegor till dig har också uttryckt att det finns liksom ingen ordnad process just för det civila försvaret då, när vi pratar framtid och inriktningsbeslut. Som sagt, kort tid, enorma belopp, stora underlag som har kommit in till regeringskansliet som ni nu då uppenbarligen ska liksom få ta del av, analysen av den delen. Och 15 ska ni vara klara. Blir det en proposition till hösten så med totalförsvarsomtag så som vi alla hoppas på runt om er i beredningen och regeringskansliet?
Ja, planen är ju att det ska bli det och att den ska ha bägge perspektiven med sig. Men också en säkerhetspolitisk aspekt, hur vi ska formulera de bitarna är viktigt att det finns med. Men det är parallella olika processer, utan att gå in i detaljerna här så är det ju så att den militära dialogen pågår i ett sammanhang och sen så kommer ju mycket att ske inför budgetarbetet. 2021 skulle jag tro, när det handlar om civila delen, eftersom det är så mycket som har legat utredningar och också har andra tidshorisonter för när det ska presenteras. Så det blir lite grann pågående arbete under själva propositionsframställan. Och så får vi då definiera, tror jag, vad som finns med där, eller regeringen får göra det, och sen så får man vara tydlig med vad som bör åtgärdas i olika uppdrag därefter.
Jag tänkte att man skulle titta lite på hur ni ska jobba framöver nu här. För skillnaden mellan de här två underlagen, eller skillnaden, om man ska säga det som Försvarsmakten säger sig behöva för att uppfylla beredningens ambition, det var väl 46 miljarder till, så det är ganska mycket pengar som det handlar om. Om man tittar framåt nu då, hur mycket av den här ambitionsnivån som ni slog fast i försvarsberedningen kan vi förvänta oss faktiskt kommer att inträffa, skulle du säga?
Jag kan inte i dagsläget ge en bild av det.
Okej. För det blir ju den intressanta frågan framåt, blir ju lite hur mycket man tänker sig av det som ni gjorde som analys. Men om man stannar vid analysen då, om man inte tar de 46 miljarderna. Hur mycket av liksom den här analysen tror du får genomslag i totalförsvaret om man tittar både civilt och militärt, alltså helheten? För det kan ju ha olika budgetnivåer, men liksom synsättet att någon slags totalförsvar ska återupprättas ändå i så.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Min utgångspunkt och Centerpartiets utgångspunkt är ju att förslagen som försvarsberedningen har presenterats är jätteviktigt att genomföra. Och sen får vi då under den här slutfasen nu landa på vilket sätt och vilken tidsaspekt det handlar om och också då hur det ska finansieras. Men även den frågan är svår att säga någon andel just nu för min del, utan nu är det fullt fokus på att så mycket som möjligt ska kunna komma i funktion här, Ayman.
Apropå tidsaspekten, om man får fundera lite fritt och kreativt, det är ju väldigt uppbyggnadsfasen tar ju väldigt lång tid. Det är ju en del av problemet och hur man ska prioritera och vad man anskaffar och upphandlingar och systemsättning och så vidare. Är det rimligt att i det här läget fortsatt jobba med de här 5 års inriktningsperioderna? Eller bör man fundera på att ha ett längre perspektiv? Eller hade det bara ställt till det ännu mer i liksom det politiska?
Jag tycker att det är centralt om man kan få till längre perspektiv. Ju mer vi kan vara klara med tidigt, desto lättare att genomföra det. Så kostnadseffektivt och så ändamålsenligt som möjligt. Och det här med löpande är ju viktigt då att få med perspektiven efter 2025 är ju centrala för mig, eftersom mycket ska ju beställas och struktureras och så här. Och när 2030 är ett viktigt tidsperspektiv, men även åren därefter. Och samtidigt då att kunna få det här politiska systemet att börja leverera närtid. Det är det jag ser som en utmaning, att det är väldigt mycket som är reglerat kopplat till budgetåret, och det är en risk om saker stannar av olika budgettekniska skäl som skulle behöva göras året därefter. Så det finns en hel del att jobba med här, så att det blir så funktionellt och lätt att planera som möjligt. Sen sker det förändringar, och omvärldsläget som vi nu är mitt uppe i gör ju att förutsättningar också påverkas. Men det här är ju så grundläggande frågor för vårt rikes legitimitet och suveränitet och säkerheten överlag här. Och då hoppas jag nu verkligen att det här ska, som vi är inne i, ska bidra till att vi också får ett tydligare perspektiv på hur vi ska dra de här frågorna så att vi får det vi behöver.
Men var är det bromsar upp då? Därför att de flesta verkar ju ändå hålla med om att det vore bra med ett längre perspektiv. Ändå håller vi fortfarande på att diskutera hur det egentligen blir med nu perioden fram till 2025. Hur kommer man härifrån och dit? Hur får man till ett längre perspektivplanering på den politiska arenan?
Jag lyfte i debatten här för några veckor sedan om försvarsfrågor i riksdagen om att vi behöver ju också lyfta aspekterna kring hur vi taktar upp mot 2030. Det är ett sätt att göra det på, att vara mer konkreta i åren efter 25 i den här kommande inriktningen nu. Det är en del.
Om man frågar ett lite annat område som jag tycker är intressant nu. En annan sak som du har testat skarpt i det här läget under pandemin, det är ju det psykologiska försvaret. Och det har kommit flera varningar, både från oberoende bedömare som Frivärd eller EU, VS, Disinfo. Även Säkerhetspolisen har ju varnat för detta. Så det, här ser vi faktiskt en av de områdena inom totalförsvaret som faktiskt får liksom hantera en sån här situation. Hur ser du på liksom hur det svenska samhället klarat det som du ser det nu? Det är ju inte liksom en statlig uppgift bara, det är ju en väldigt spridd uppgift på massa aktörer. Och vi är mitt i fasen här att man ska bilda en ny myndighet, i beställningen i alla fall, att bilda en ny myndighet om psykologiskt försvar igen. Nu ligger ju det här ansvaret på MSB som är huvudansvariga, men sen har ju alla ansvar naturligtvis för sina områden liksom. Men hur tänker du på det? Hur tycker du det har funkat?
Min bild är att det har fungerat bra, tycker jag. Även man har varit öppen med både utmaningarna och eftersträvat så tydlig och återkommande information som möjligt på olika sätt. Men det känns ju som att den bild i alla fall jag får när man följer rent mediamässigt och så här, det är ju att många är medvetna om vilket sårbart läge det också är utifrån hur desinformation och annat kan spridas i våra system. Och det tycker jag är positivt att folk tar det på allvar. Sen har inte jag helhetsbilden riktigt här för att kunna göra en rejäl avdömning för hur vi ligger till och hur det borde vara. Men jag hoppas att vi kan få mer insikter om det löpande här.
Jo, för det tycker jag också. Det är ju intressant att höra vad du tycker också. Hur media har hanterat den typen av källuppgifter och sånt som... Det har ju cirkulerat ganska mycket konstiga saker, om man ska vara ärlig. Och sociala medier är ju, blir ju värre och värre, upplever jag det i alla fall. Att det är mer och mer desinformation och mer sånt som ser aktivt ut som att någon försöker sprida RT som källa. Alltså det är den typen. Och det är väldigt öppet liksom. Vad tänker du liksom om hur media har hanterat den situationen? För det är intressant att höra liksom.
Jag upplever att det har varit bra hanterat så här långt. Men vi kommer säkert att få se rapporter om detta så småningom som visar helheten på ett djupare sätt. Och här är också en begränsning från min sida när man rör sig i olika sammanhang. Och hur mycket man möter på olika sätt i den här tiden. Där får vi hjälpas åt tillsammans också för att skapa en god helhetsbild. För det här är ju absolut ett av de grundläggande områdena att ha med sig nu när man funderar på hur dimensionering ska se ut för att möta den här typen av påverkansarbete och också undergrävande spridningseffekter och så. Så det är helt klart en central fråga att fokus på, men jag kan inte ge liksom en jättetydlig...
Nej, jag var mest ute efter din egen... Det är ju mitt i en pågående process liksom.
Men jag upplever att engagemanget finns för att hela tiden... säkra att det är så korrekt information som sprids som möjligt. Men när det uppdagas att det inte är det så är det också viktigt då att de lyfter det, vilket jag har upplevt så här långt.
Vi får alla se fram emot att utredningen som tittar på den här myndigheten, den är klar 31 maj, så att i närtid så har vi i alla fall det förslaget. Men jag tänkte passa på att ta upp en sak som jag tycker är mycket intressant i dessa tider som vi kunde läsa i Försvarsberedningens första rapport, alltså motståndskraft. Och det var resonemangen om sjukvårdens vikt för försvarsvilja. Det vill säga att det fungerar, för det hade en koppling, och nu gör det lite enkelt för mig här. Det var långa beskrivningar och liksom ganska detaljerad nivå på även detta område i motståndskraft. Hur centralt detta är för just försvarsvilja, att sjukvård fungerar och krigssjukvård då naturligtvis i det civila försvarets perspektiv. Det tänker jag på idag när vi har en pandemihantering som väldigt mycket regleras utifrån sjukvårdens kapacitet. Det vill säga att vi vidtar åtgärder för att sjukvården ska liksom kunna hantera. Men också tänker jag, här finns det ju kopplingar till människors följsamhet gentemot myndigheternas rekommendationer. För är rekommendationen att nu ska vi försöka släppa upp ekonomin igen, så tror jag att det avgörs väldigt mycket av om man tror att man får en plats på IVA eller inte. Alltså vilka risker man är beredd att ta. Och jag vet inte riktigt hur jag ska få till en fråga, Daniel, just på detta område. Möjligen så ger jag dig chansen då att understryka just beredningens intressanta resonemang i den delen. Och kanske också blir det en fråga om ni får in detta i försvarsinriktningspropositionen nu utifrån de här pandemierfarenheterna, utan att vi nu ska förbereda oss bara för dem.
Hela sjukvårdsdelen sätter ju fokus på det centrala här nu och dimensionering och hur hela samhället ska liksom tänka tillsammans. Och jag tycker att vi har rätt bra perspektiv i försvarsberedningen när det handlar om vad vi ser både militärt och civilt. Men helt klart så är ju det här en begränsad resurs i dagsläget som måste utökas både på den militära sidan men också få med fler. Hur ska vi orka få bygga ut den civila sjukvården så att vi har backup och redundans och minskad sårbarhet i ett läge efter många års neddragningar? Den är ju oerhört viktig, den frågan, hur vi ska utveckla sjukvården just nu. För det här sätter ju verkligen fingret på, eller fokus på den, vad det handlar om. Vad har vi för uthållighet totalt sett och hur länge? Och när man då ser en civil händelse som är riktigt tuff och allvarlig och en prövning utan dess lik i efterkrigstid, så visar det ändå att det går väldigt snabbt tills vi når gränserna för vad vi orkar ytterligare.
Om man tittar lite framåt nu, för nu kommer det att se förhoppningsvis en inriktningsproposition till hösten. Vi kommer att se en relativt, tror jag i alla fall, snabb uppbyggnad både av så här sjukvårdsresurser som vi kommer att kunna ha ändå kvar sen, Vi kommer säkert att ha en helt annan diskussion när det gäller försörjningsberedskap och lagerhållning av mediciner och sånt. Alltså alla de här sakerna som gör att vi förbereder oss för nästa pandemi. Så om några år så kommer vi vara fenomenala på att hantera pandemier. Vad tänker du att vi ska göra för att vara fenomenala på det oväntade? För det är den här frågan vi återkommer till som vi inledde den här med. Hur vi utkämpar, hur vi undviker att utkämpa så att säga, samma krig nästa gång. Hur vi förbereder oss för den förra liksom, konflikten. Hur ska politiken liksom, hantera detta så att man kan planera för det oväntade, tänker du, framöver?
Jag brukar tänka så här att när jag var kommunpolitiker, jag började räddningstjänstfrågorna för en drygt, ja det är 25 år sedan nu. Och så följde jag hela den utvecklingen att ja, det brinner inte så mycket här, vi kan ta bort heltidskåren. Och så avvecklade vi någon deltidskår. Det var en hel del kommuner som gjorde det. Och så lärde man sig med tiden att det här ökar bara sårbarheterna. Vi gjorde så att vi avvecklade inte heltidskåren i Säffle. Däremot gjorde en annan del, omstrukturering. Men jag brukar ha med mig de perspektiven att det handlar verkligen inte om att kunna hoppa över något område. Utan vi måste tänka beredskap i alla dess delar. Och frågan är då vilken nivå som är tillräcklig. Men också då hur vi ska kunna bygga den här säkerhetstanken tillsammans med andra länder. Och vad de har för preferenser i detta läget är ju viktigt att kunna pröva i skarpt. Och då, så jag tänker att det är centralt nu att verkligen rannsaka och ompröva principer som har varit rådande de senaste 20-25 åren i det här strategiska annorlunda läget under 90-talet och början på 2000-talet. För att kunna uppdatera från nuläget vad är det vi verkligen behöver kunna ha beredskap att hantera för olika skeenden. För skogsbränderna lärde oss väldigt mycket. Det var underdimensionerat i många delar i räddningstjänsterna runt om i Sverige. Och vi saknade tillräckligt med system för att samarbeta och optimera användningen av resurserna. Det gjordes mycket bra insatser, men vi har också lärt oss mycket på de händelserna. Och nu måste vi på samma sätt kunna tänka område för område. Livsmedelsförsörjningen, hur mycket ska produceras i Sverige? Ett centralt och stort område kopplat till den mat vi äter. Vi ligger under 50% idag. Många har räknat även där om att det kommer mat någon annanstans ifrån. Ja, det finns inte så mycket lager i Europa heller att lita till. Men folk kanske tror det. Och det är den typen av område vi behöver bocka av för att bygga uthållighet men också minska sårbarheterna från omvärlden. Sen behöver vi också stärka kunskap och förståelse för de här frågorna i hela det här landet. Jag tänker på så många som nu har intresse för totalförsvarsfrågor och börjar få intresse. Nu är det ett ypperligt tillfälle att kommunicera och entusiasmera och stärka ledarskapet. För jag tror att det är möjligt, om man har detta naturligt i sig, att kunna klara utan att ställa för många områden mot varandra. För det går att optimera om man får in det naturligt i befintliga processer i alla samhällsområden.
Det där är, Daniel, jag måste haka in där. Därför att det handlar väl kanske lite grann, vi som är i kris, krig och eländesbranschen, vi har det här perspektivet på något sätt under huden hela tiden, tänker beredskap mot sårbarhet och så. Men är det en samhällsplaneringsfråga? Är det det som är nästa steg? Det vill säga att man vidgar den här kretsen, att man implementerar och vaccinerar hela samhällskroppen i ett beredskapstänkande i vid bemärkelse då. Bara ta ett exempel. Alla utredningar, statliga utredningar, de har ett batteri av skallredovisningskrav. Det handlar om vad får det för ekonomiska konsekvenser, vad får det för konsekvenser för företagandet och alla möjliga andra aspekter. Ska det vara en sån sak som man till exempel ser till så att det är också ett skallkrav att redovisa vilka konsekvenser det ger för beredskapen eller för en motståndskraft eller hur man nu vill uttrycka det? Bara ett av många exempel på hur man kan tänka lite vidare.
Ja, jag tycker det bör, vi behöver hitta mekanismer som möjliggör det så att det hela tiden är levande. För risken är att det här dyker så kommer nästa utmaning som tar fokus. Och det är väl det svenskarna behöver jobba med, att inte ta en kris i taget eller en fråga i taget. Vi blir väldigt fokuserade på ett område, sen så kommer nästa. Och då måste vi också ta tag i det som inte fungerar i förra utmaning. Nej, då, jag tycker det är helt rimligt att diskutera om termerna så att det här, att man får mekanismer i beslutssteg men också i den operativa dagliga verksamheten så att man kan i förvaltningsarbete och utvecklingsarbete lokalt och nationellt och regionalt liksom tänka detta naturligt. Då tror jag vi kommer mycket längre. Och om ledarskapet genomsyras och brinner för det här, då kommer det här att lyfta mycket, mycket lättare än om det är motkrafter i det. Här har vi en del att jobba med fortfarande, men jag tycker det finns mycket positivt att ta vara på och att det finns en vilja nu som har uttryckts även från de som normalt sett inte jobbar med försvar och säkerhet, men att de också ser kopplingarna. För att kunna göra en satsning på till exempel omställning utifrån ett försvarsperspektiv, det kan ju entusiasmera också andra beslutsfattare som normalt jobbar med andra frågor.
Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack.
Tack, tack.
Hej, hej.
Vår beredskap är god.